Välkomna till Slaget efter 12. Ja, vi har den här veckan hört och fått ta del av en färsk, stor, omfattande sån här rapport från FN som berättar att upp till 1 miljon arter i växt- och djurriket hotas att försvinna. Hotas av utrotning helt enkelt. Och detta väldigt mycket just på grund av människans framfart här på jordklotet. Med mig här i studion idag har jag miljörådet Marina von Weissenberg och Riikka Suominen som är chefredaktör på Vihreä Lanka-tidningen. Välkomna båda två.
Tack.
Nu vet jag, Marina, att du har varit lite så där inblandad i hur den här undersökningen eller den här rapporten har gjorts. Kan du lite berätta att hur den har kommit till?
Det här är då här en IPPES-rapporten som vi kan motsvara till klimatpanelens IPCCs rapport. Som är alltså IPPES, en kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Och den bildades, den här plattformen, då 2012, och Finland är då är medlem av den här tillsammans med 134 andra länder och EU som har en observationsstatus i den här panelen. Nu den här rapporten som kom ut den 6 på måndagen, 6 maj, så den är då den kanske mest utbredda och välgjorda rapporten hittills. Alltså vi har en annan rapport som gjordes 2005 om Millennium Ecosystem Assessment, men den här rapporten har då godkänts av alla, eller sammandraget har godkänts av alla länder, och det är det som är skillnaden kanske med den här. Det har gjorts av upp till 1000 forskare och de har använt all material som finns till handa, alltså över 15 000 källor till den här, och också länders egna rapporter, så den här är en mycket omfattande rapport, inklusive också en petitess som inte heller som går att säga att det här är också väldigt viktigt, nämligen de har fått information från ursprungsbefolkningarna, och ursprungsbefolkningarnas information har också kommit fram i den här rapporten. Den innehåller då ett sammandrag som är cirka 44 sidor långt med 25 olika förslag som har godkänts, och där också status och trender finns inklusive vissa, vad heter det, förslag som då kan göras i hur vi går vidare. Mm. Och hur vi kan lösa den här problematiken. Jag tycker det är också viktigt att vi har de här scenarierna.
Men jag menar, nu kan man slå fast i alla fall att det här är inte någonting smått som någon enskilda forskare har suttit och potat med, utan det här är på riktigt en väldigt omfattande och har högt vetenskapligt värde.
Absolut. Absolut. Ja. Världens bästa forskare är med i den här rapporten.
Mm. Riikka Suominen, du som chefredaktör för Vihreä Lanka, du har säkert också skrivit om det här.
Ja, det som händer just med den här rapporten jämför med IPCC som kom i oktober, var att den här rapporten inte hade samma tur. IPCC-rapporten kom en sån vecka att det hände inget stort i nyhetsvärlden. Och sen kan man väl, det är en mycket bra fråga, finns det något större än när forskarna, när världens bästa forskare, som du säger, Marina, säger att vi håller på att naturen håller på att kollapsa. Det kan inte finnas något större. Men om man tittar på rubrikerna, då fanns det mycket större saker. Jag själv måste erkänna, jag var mitt uppe i för att följa regeringsförhandlingarna. Mm. Och när man tittade på rubrikerna, då var det ett kungligt barn som föddes och mycket annat som körde förbi. Så just den här mångfaldsrapporten hade otur i publiceringstillfället. Den tidpunkten var inte bra för den uppmärksamheten som den skulle förtjäna.
Mm. Är det så här det är alltså idag, det är bara fråga om tur? Att hur mycket uppmärksamhet du får för en sån här allvarlig sak?
Jag skulle kanske sätta det här lite i perspektiv. Mm. Alltså är det fråga om att hur det här syntes i Finland eller hur det här syntes globalt? Mm. På Twitter var den här den mest citerade saken under 3 dagar. Så att jag skulle nog kunna säga att speciellt i England och i Frankrike, förstås vi var i Paris, så var det här huvudnyheten. Så att okej, på det viset också. Det där. Men det här, så att jag skulle kanske sätta det här i lite perspektiv också. Och också, jag måste nog säga, det var nog i alla huvudnyheter, kanske de skrivna medierna har mindre tagit fasta på det här än så att säga andra medier.
Mm. I Storbritannien har man det i skymundan av babyn. Det var otur, men det låter ju väldigt, väldigt hoppfullt att höra att på Twitter det fanns en sån omfattande diskussion, för det är jätteviktigt. För att nu ska det inte vara så att vi kan antingen tala om klimat eller mångfald, för att de hör ihop. Och det vet du, Marin, säkert bättre. Ja, men de hör ihop, för det är samma saker i vår livsstil som hotar dem, delvis samma industrier som hotar dem, och sen finns det lösningar som är bra för båda, både för klimatet och mångfalden. Men sista året har ju klimatet fått mycket plats i debatten, i politiken och i medierna, och jag uppfattar inte att mångfalden har alls fått samma uppmärksamhet. Vi har inte krävt politikerna svar på det. Vi har inte krävt industrin svar på det. Och media, vi vet helt enkelt inte. Jag kan bara säga att mig själv som ändå är intresserad av frågan och försöker följa frågan. Jag var till sommarstället förra helgen när första rapporterna om den här IPBES-rapporten började komma i medierna. Och otroligt alarmerande rapporter. Och jag var på sommarstället mitt i naturen. Och det var hemskt att läsa det, och samtidigt visste jag inte riktigt själv vilken roll jag själv som sommarstugeägare eller konsument eller medborgare kan ha med den här frågan. För klimatet, det vet man idag ganska väl. Man vet att man ska inte bila, man ska inte äta kött, man ska inte flyga. Man vet ju de sakerna. Men med mångfald är det inte lika klart för oss.
Nej, det är kanske vår uppgift som journalister också att bidra där till att sprida mera information om den saken. Det ska vi försöka göra här nu idag, och till en början nu åtminstone. Det som jag såg att väldigt många var och diskuterade på sociala medier efter det här var det där. Jag såg bland annat att vår vetenskapsredaktör Markus Rosenlund hade sett ett inlägg om att hur desperat ledsamt det var, den här hela rapporten, att läsa det. Och så skrev han att han var ute på sommarstugan första gången för året, och han är van vid att det är en kakofoni av fågelljud, och han reflekterar över att det är mycket tystare än vad det brukar vara. Är det här nu bara att vi nu fäster uppmärksamhet på det, att vi börjar lyssna, eller är det så här att vi har mindre fåglar till exempel? Det är ju fåglar vi brukar höra så här års väldigt mycket.
Alltså, det här har ju då en link till det här, vår rapport som kom ut i början av året i fråga om hotade arter också, var vattenfåglarna förstås har varit dalande. Och också vissa småfåglar. Så det här kan ha en orsak till det här också. Det är förstås också frågan på vilket ort och ställe personen i fråga har varit.
Barsund,
just det. Det där, det finns kopplingar till det här nog också i och med just de här nya rapporterna som vi har haft. Men kanske jag nu skulle säga så här att också den här rapporten, så den tar ju fasta på just vad Rika sa om konsumtions- och produktions- och den livsstil vi har. Och där tycker jag nog att det skulle vara otroligt viktigt att vi skulle komma fram med sådana positiva lösningar. Och det har ju att göra med just den här kopplingen till klimatförändringen. Med hur vi reser, transport, vad vi äter, hur mycket vatten vi dricker. Till exempel den här IPBES-rapporten, så jag tog fasta vid en sak. 75% av allt sötvatten vi använder går till grödor och jordbruket i dagens värld. 75%. Och också i Finland, fast vi har massor med sjöar, så måste vi ju se till, för vårt sötvatten och mår inte heller bra här. Det har blivit en försämring. Så det här med till exempel barn och ungdomar, hur länge duschar de hemma? Jag har börjat försöka ta reda på, också när vi reser eller vi gör andra saker, så man börjar ta fasta på det här, överhuvudtaget det här, hur mycket vi använder naturresurser. Att kunna vi dra ner på det här, och där har ju Finland, och vi pådriver det här cirkulära ekonomi, att vi använder mindre, bättre och längre.
Mm. Hur låter det, Riikka?
Det låter fantastiskt. Jag tycker cirkulär, de här miljönyheterna är ofta de är ofta väldigt dystra. Och då är ju risken att, att hur mycket dysta eller desperata nyheter publiken orkar ta emot. Precis. Och då är cirkulär ekonomi, det är ju ganska bra, för att man ska inte förbjuda så mycket saker, man ska inte ens nödvändigtvis minska eller begränsa någonting, utan man ska bara göra på ett annat sätt. Och det är ju vettigt sätt. Det låter ju vettigt, för åtminstone mig låter det vettigt att man använder saker längre, de har bättre kvalitet och man återvinner materialet. Så att det är en så positiv vinkel, om man ibland måste hitta också positiva vinklar till miljönyheter. Men det som du nämnde att han hade inte hört de här fåglarna nu i år som han brukar. Jag tror att det är viktigt att vi får upp ögonen för vi inte längre tar naturen för givet, för att får vi inte upp ögonen för såna här förändringar, då har vi ingen motivation heller att försöka påverka saker. Jag har hört av kollegorna i Tyskland och Frankrike, där har det diskuterats mycket att helt vanliga människor har märkt att det inte längre syns insekter i fönsterrutan när du kör bil.
Och samma gäller nog hos oss också.
Okay, jag kör så lite bil så att jag har inte märkt det. Men att samtidigt när du läser i tidningen att insekterna är på väg att försvinna och sen du ser den här förändringen, då kanske du räknar ihop en och en och är beredd att förändra saker och kräva av politikerna att de gör saker.
Mm. Ja, insekterna det är en sak som lyfts upp alltid med jämna mellanrum. Jag tittar också här att BBC har lyft det när de har gjort nyheter om den här rapporten som en av de största grejerna, att hur i strileverket är här om de pollinerande insekterna försvinner. Vad kan vi vara och är nu för att det inte ska vara så dystert göra åt den saken?
Pollineringen är otroligt viktig förstås också för överhuvudtaget vad vi äter och dricker och det här. Så jag tycker, nu med den här pollineringen, där kan vi ju var och en som är intresserade av trädgårdar eller annat använda sådana blommor och det där. Ta reda på vilka arter vi kan plantera, sätta frön som berikar pollineringen. Och det där. Det är ju en av de här första rapporterna som var gjorda, de här sektorala rapporterna som gjordes, var om pollineringen. Och det har verkligen lett till. Och där är ju vanliga, vi kan också göra sådana så kallade bihotell. Du kan sätta på din egen stugväggen sån här och se. Du kan också ha dina egna barn och farföräldrar med och titta och göra en egen liten forskning hur det står till. Så det finns de här bihotellerna, du kan sätta dina egna frön, plantera, hålla öppna hagmarker. Allt det här, plus att där har vi nog hela jordbruksindustrin som måste se sig själv. Jag menar i hur mycket vi kemikaliserar vår mark och jord överhuvudtaget. Och där har ju människorna också märkt att, och också jordbrukarna mig vetärligen, att jorden producerar inte lika mycket som tidigare. Och vad är då orsaken? Det är säkert den här då kemikaliseringen eller att du använder besprutar dina åkrar för mycket.
Du frågar vad vi ska göra. Vi ska också göra kanske mindre saker. Vi ska kanske klippa gräset mindre, samla mindre ved och fallna gren från marken. Lahopo, du vet inte vad det är.
Förutnande gren.
Förutnande träd. Det lär vara jätteviktigt för mångfalden och så. Och vi ska bespruta mindre och vi ska vara mindre flitiga i många sammanhang. Det är vår.
Oj, vad jag tycker om att höra, det passar mig utmärkt.
Absolut, men vi är så otroligt arbetsamma med att bygga och göra större vägar och göra större hus och bygga på nya platser och hugga ner skog och så. Och det är att vi är så arbetsamma som ofta hotar naturen. Så att om vi var lite mer lata i vissa sammanhang vore det bra.
Håller du med om det?
Ja, absolut. Ja, absolut. Jag tycker det här är viktigt. Det här har ju att göra med lite det här vår ortodoxa livsstil och det där renlighet och att man putsar och det ska vara och det där. Så är det dödved är otroligt viktigt för insekter och för skalbaggar och för naturens mångfald. Och det är just som du säger, Rika. Men å andra sidan så ska jag nu säga att om man nu säger att det här inte har lyfts fram nu någonstans. Så att om de som är medvetna om våra regeringsförhandlingar och vad som pågår nu. Så fråga ett är ju fråga om klimatförändringen och biologiska mångfalden. att Finland ska uppehålla. Det här är en av de, jag är väldigt glad över att den här har verkligen slagit igenom nu. Och bakgrundsinformation har frågats av en och annan i den här frågan. Där speciellt resurseringen nu, att hur vi ska bygga upp vår hela administration och också överhuvudtaget hur vi stöder både i utvecklings, alltså i vår u-landspolitik men också nationellt nu biologisk mångfald och dess forskning och uppföljning i framtiden. Så jag skulle säga att jag är hoppfull. Och jag tycker det är väldigt bra, för jag tycker att vi måste kunna visa vägen på en politisk håll också i den här frågan.
Tillika så när du nämnde regeringsförhandlingarna så precis här i ett kritiskt skede av allt det här när man skulle tillkänna ge regeringsbasen och det så kom Metsä Group och sa att de vill bygga en till sån här, eller på ett gammalt ställe visserligen, men bygga upp cellulosafabrik i norra Finland i Kemi. Och det där, jag kan inte tänka mig att det inte diskuteras ganska hetsigt där i Ständerhuset just nu.
Det är de här smärtsamma valen. Att alla åtta partierna har sagt att klimatet är jätteviktigt och vi ska ha ambitiösa klimatmål.
Men kan man ha det och bygga cellulosafabriken?
Ja, det är ju en bra fråga. Det är inte det enda cellulosafabriken som är på gång. Det är det som är problemet. De här investeringarna tillsammans kan inte, de betyder att våra klimatmål försvinner fullständigt.
Ja, alltså klimatmålen kanske ännu, det är många som säger att alltid framhäver det här att skogen nog växer väldigt fort och allt det här att vi planterar mycket skog, att vi sköter på det sättet bra om det, att tillväxten är garanterad på det sättet. Men då när vi talar just om den här mångfaldhetsrapporten, det är kanske den som snarast blir intressant då med tanke på, eller ännu mer intressant. För då talar vi inte bara om kolsänkor utan vi talar om gammal skog.
No, det är ju just fråga om det här att det där hur mycket skog. Alltså, det som Rika säger att det där, de här investeringsbesluten och är det då upp till 3 stycken nya fabriker som ska byggas i Finland. Så det där, och då måste man ju veta förstås, jag är inte tillräckligt insatt i det här att hur det står till med allt det här. Men det är klart att de här hektarmängderna över skog som behövs för det här, så det där, det sätter förstås en otrolig press på biologiska mångfalden. Och inte bara det, men det är ju också fråga om hur ett träd växer i Finland och hur gammalt träd får vi. Är det fråga om att vi har gått från 80-åriga till 60-åriga, så det är en stor skillnad för biologiska mångfalden också. Och det finns förstås en rädsla så här från egen synpunkt när jag tittar på det här, att är vi på väg till någon slags monokultur? Att det är trädstammar som ska användas enbart för skogsindustrin. Så det är ju inte bra. Då måste vi nog kompensera det här på något annat sätt. Och de här lösningarna så är nog viktiga att ha på bordet. Att vad är det som helhetsmässigt? Och sen det just det här att hur de här skogarna sköts. Mm. Att vad är den här, hur effektiva, som vi just sa, ska vi putsa bort allting från skogarna eller vad, hur gör vi det här? För att de här metoderna är också otroligt viktiga att se över och var och mängden skog som hackas i det här.
Du menar att vi inte ska kratta dem så mycket?
No, jo.
Precis. Syfta till en gammal nyhet som jag kanske inte behöver gå in på i detalj.
Var det inte president Trump?
Det var president Trump som sa att i Finland sköter det så bra om skogen att det blir inte skogsbränder så här som i Kalifornien för att de krattar skogarna. Och han menar nog säkert inte att man står där med kratta och gör det, men det var nu ett uttryck. Men de facto så menar ni att man ska inte hålla den så stedig.
Nej, och för mångfalden, ett träd är inte ett träd. Det är inte att man kan byta ut ett gammalt träd mot att man planterar det nu. Och det är just den här kompenseringsivern och avhuggningsivern glöms ibland bort. Att det är att ett åker med träd, det är inte samma sak som skog. Så att där är träd bara en resurs och material, men i en skog det är ett system med en rik mångfald och den kan inte ersättas med en ny skog för att det försvinner saker för gott.
Men om vi nu igen tänker på regeringsförhandlingarna, vem drar det längsta strået tror ni? Alltså om vi då ställer arbetsplatser inom en industri som är viktig för Finland mot den här mångfalden och så påstår ju nog regeringsförhandlaren i Sten att det går att få båda. Men vad tror ni att, nu är det bara att gissa vilt, men att hur går de här diskussionerna?
Nej, alltså jag kan ju inte säga, de har just börjat och så vidare bortåt.
Politik, men nu är det ju, kompromisser.
Men det, alltså, det är ju nog, alltså, nu tycker jag att det där, för det första, det är att vad som också annat produceras än cellulosa nu från de här fabrikerna är ju en bra sak. Alltså vi har gått då till att det blir mer värde kommer från de här från fabrikerna också, inte bara cellulosa. Och då har vi ju den här, om vi talar om cirkulär ekonomi, att vi nyttjar också och återvinner gammalt papper, trä som vi kan använda då till andra saker. Så det är en bra sak. Och det är ju också en bra sak det att man använder en gammal fabrik som man graderar upp till ett modernt fabrik. Så det är ju också en bra sak. Men sen frågan om att hur många fabriker det finns, var de ska finnas, varifrån det här på lång sikt. Inte det är så att den här fabriken byggs för 4 år eller för 5 år. Det är 50 år framåt. Så det måste ju ses över det här att hur det görs. Men jag anser nog att det är man väldigt fiffig nu och tittar över det här, så finns det en möjlighet att kombinera både ekonomi och natur- och miljöskydd i det här systemet. Men det där måste man nog se över hur det här ska göras nu i framtiden och varifrån de tänker ta trä. Och före den frågan är avklarad så skulle jag vara ganska kritisk nog.
Mm. Och vi som inte är så pigga på nya cellulosa fabriker måste också bevisa var finns de nya arbetstillfällen. Vad kan cirkulär ekonomi eller natur eller att utveckla kolsänkorna, vilka arbetstillfällen och vilken ekonomisk tillväxt finns det där? Mm. För att nu har ju pappersindustrin satt på bordet en plan på det här. Och då måste det finnas andra mer hållbara idéer.
Nu, det är ett vanligt argument man hör i sådana sammanhang. Och det vet jag att många säkert sitter som lyssnar nu också och tänker att nu är det en fråga om vad ska Finland göra. Att vi liksom är bara 1% i den här helheten. Att what about kineserna och vad ska ni, varför gör ni inte någonting åt den saken och titta hur de breder ut sig. De facto, jag tittar här lite statistik som också kommer fram i de här rapporterna och återgivningarna, den att jordens befolkning har ju fördubblats sedan 1970 och någonstans ska de här alla människorna någonstans bo och använda saker i en väldigt mycket snabbare takt, ta sig från ställe A till B. Mycket fler människor, mycket mer slitage och mycket mer ytor som går åt till oss. Och sen vår ekonomiska tillväxt så där globalt sen 1970, 4 gånger. 4 gånger. Det är som man baxnar alltså. Den har vuxit 4 gånger större och fortsätter att växa. Och fortfarande så envisas väldigt många med att säga att jag ska inte kanske säga envisas, det är mycket möjligt att det funkar, men att man kan ha ekonomisk tillväxt, ständig ekonomisk tillväxt och ändå liksom spara det här jordklotet också. Är det realistiskt?
Jag skulle kanske tackla den här frågan som är otroligt viktig och svår. Alltså en väldigt svår, jag menar. Jag tror att det inte är någon annan vetenskapsman som försöker hitta på den här lösningen till den här sammanställningen, men en sak som är ju jätteviktig är det att när vi lever nu i den här marknadsekonomin, så det är ju fråga om det att också att hur företag, hur bankerna och alla fungerar, att om det är så att vi alla nyttjar den här resursen, så borde det ju räknas in i all prissättning, i allt vad vi använder. Det finns ingenting som en fri lunch mera. Och det här tycker jag är en sak som inte, att man kan inte kunna räkna in ännu de här ekosystemtjänsterna som naturen ger, eller i bruttonationalproduktionen, eller i vår kostnadskalkyl, så räknas det inte in. Vad är det här verkliga priset för naturen? Och det måste ju göras. Vi måste få en rätt prissättning på det här. Och där så har vi också i Finland, det kommer nästa vecka den 15 maj, så kommer det att vara på Ådet, en tillställning var då VTT och andra forskare också kommer att berätta om vad som lösningen skulle kunna vara. Så ni är alla välkomna dit. Men det där, Rika, du kanske har något att säga till i det här. Men jag skulle sätta det här, integrera kostnaden, verkliga kostnaderna för. Så då kan vi i varje fall för det
skydda. Hur menar du, kan du bara konkretisera lite? Eller om Rika gör det, någon av er?
Jag intervjuade en insatt ekolog som sa just att just nu som till exempel privat markägare, du får ju, du har ju ingen, det finns ju inget pris på den natur som du avverkar där. Till exempel om hans förslag var att man ska i bygglov, det ska vara obligatoriskt att kompensera för. Om jag bygger ett nytt hus, ett nytt sommarställe mitt i skogen, då ska jag kompensera. Jag ska, genom, hans idé var att man ska i bygglovet förutsätta att jag sätter i pengar i skogsskyddsprogram Metso till exempel, som då skyddar ett annat skog någon annanstans så att motsvarande mängd skog blir skyddad någon annanstans. Men att man kompenserar på något sätt för den naturen som man avverkar. Till exempel sådana, det är ett konkret förslag. Och det är just mångfald, vi kan ju fylla på kineserna. Men just mångfald, det är ju inte, de har ju inte gjort våra arter utrotningshotade. Och de har ju inte huggit ner våra gamla skogar. Det är vi själva som har gjort det.
Flyttfåglar så blir kanske också något utsatta för kemikalier i andra länder än bara våra.
Ja, det stämmer.
Ja. Och insektdöden kanske också indirekt då hänger ihop med det här.
Ja, men alltså, det som kanske rikast pointet, jag tycker att det finns otroligt intressanta diskussioner på gång nu, bakom kulisserna ännu. Men det här, just den här rapporten, den här IPES-rapporten nu, så det, där också så lyfter man fram att vi måste komma fram med nya metoder. Vi kan inte fortsätta som business as usual. Och det här kräver alltså de facto, de säger att en av de här scenarierna är den här transformella förändringen, systemförändringen som bör göras. Och det är samma som klimat IPCC också har kommit fram med. Att hela vår levnadssätt, varenda en av oss, så vi kan titta på att vad gör vi, jag menar, i vårt dagliga liv. Och jag tycker det är en sak som nog har väckt, tycker jag, intresse nu, och det kommer säkert att också, inom EU så diskuteras det här också mycket ivrigt nu, att hur går vi vidare och hur får vi in det här i prissättningen. Och bland annat OECD som det där har gjort intressanta det där förslag, så jag tycker det här blir bra. Och det har också att göra med certifieringen, hur vi taggar in ännu bättre i certifieringsprogram, bland annat av skogar. Det är verkligheten, hur det går för biologisk mångfald.
Det här är ju sånt som funkar då när folk har någonting. Jag menar, du har skog eller du har egen mark eller något sånt här. Hur gör vi sånt här utan att bara förarga den delen av befolkningen internationellt, alltså globalt, som på riktigt är fattig och inte har och inte skulle kunna liksom bry sig mindre annat än det att du vet att du på något sätt får mat för dagen?
Det är därför tycker jag att vi har ett moraliskt ansvar att göra väldigt mycket, för att vi har blivit rika på kostnaden av blivande generationer, på kostnaden av planeten. Så att vi ska se till att få ner våra utsläpp och vår påverkan för mångfalden så lite som möjligt, för att de ska ha råd att, om inte bli rika, men bli så att de får ett ständigt, uthärdligt liv, så att de får utbildning och hälsovård och sådana saker som alla ska ha. Och sen befolkningsfrågan är också viktig, men det kan för en annan diskussion.
Ja, befolkningsfrågan är jätteviktig. Ja. Jag måste nog säga att jag själv också förundrar mig ibland över den här konfliktfyllda situationen, att i Finland så hittar man på alla möjliga, att hur ska vi få mera barn? Och hela jordklotets problem är snarare det att det föds för mycket nya människor hit hela tiden.
Marina sa här att det finns inte fria luncher med. Det ska inte finnas fria luncher med. Jag tycker också att det finns inte business as usual mer. För att antingen kör vi rakt in i väggen för att, som den här rapporten nu varnar oss, kollapsar ekosystemen. Då finns det, vi kan inte fortsätta. Det är inte något moraliskt eller någon grön agenda att nu kan vi inte fortsätta så här. Utan på riktigt, vi kan inte fortsätta. Det är fysiskt värld som håller på att ta slut och atmosfären som är i upprop. Och samtidigt finns det inte, om vi gör de förändringarna som är nödvändiga för att vi ska bevara planeten och naturen för blivande generationer, då finns det inte heller business as usual, för den här metoden med lite finslip som vi har gjort, den funkar inte.
Och sen vill jag nu ännu säga så här, att den här planeten kommer nog att fortsätta att vara här. Men det är vi människor som elimineras, och kanske det är det vi är lite rädda för. För det där, jag måste säga, men jag tycker att det här moraliska etiska just det här att vi är som hungriga vargar. Äter och det där är aldrig är vi till freds. Hur mycket ska vi ha för att finna? Och det här är ju en sån här etisk, moralisk, kanske vi borde ha påven eller någon präster här och prata om det här också. För att det är ju, det här, alltså det är på något vis, jag tycker det här är otroligt
konstigt. Men Marina, det är just det som är problemet kanske, just det, okej, vi borde ha påven. Påven har uttalat sig om det här de facto, om klimatförändringar eller krisen. Det där, kanske det att du säger så där nu, jag säger vad jag säger, men det är egentligen bara rika av oss som inte till exempel kör bil. Jag kom hit med bil idag.
Jo, men, så vill jag nu ännu säga att om vi nu talar om rika och fattiga länder.
Ja,
och det,
ja,
det här,
ja.
Vet du vad, jag kan berätta det, att eftersom man nu springer på de här förhandlingarna, så ibland anser jag att en fattig person i Indien eller Afrika är mycket lyckligare än vi som tramsas med våra saker. Och om du frågar dem, vad är problemet? Så jag skulle också vilja sätta det här i ett perspektiv. För det har en kulturell och det har andra frågor också. Det är inte bara det här materiella som gör oss lyckliga. Så att om vi nu talar om Finlands ansvar ännu. Så nu är det ju på det sättet att vår konsumtionstakt och hur vi bor och hur vi lever. Så vi behöver ju tre planeter för vår levnadssätt. Och det här kommer fram varje år i alla rapporter. Så att nu har vi mycket att stå till med. Och sen ännu för rika så nu är det ju så här att de här kineserna, så nu gör vi ju vår andel att vi kokar den här cellulosen och säljer pappersprodukter till en efterfrågande marknad. Så att det där är ju någonting att komma in på också. Men
ja. Vi har inte många minuter kvar. Jag skulle bara kanske här på slutet ta upp det att det som jag personligen reagerar väldigt starkt på med den här rapporten, så det är hur mycket av de djur som lever i hav och sjöar, alltså särskilt i haven, är hotade. Vi håller ju på att fiska upp och det där, det kan jag så här ur ett, när man tittar på politik som borde kunna sätta regler för sånt här, alltså de här hundratals meter långa fångstanläggningar som man släpar, rensar havet tomt på allting som finns där. Så hur är det möjligt att det är tillåtet fortfarande när vi ser på de här siffrorna här?
Jo, alltså det här
fisken alltså försvinner.
Jo, havspolitiken och havsfrågan i den här IPBES-rapporten lyftes fram som verkligen en hörnsten. Och jag kan inte annat än det där underteckna det här. Och där så är det ju nog så här att den här fiskepolitiken som vi har också i EU, så den måste nog ses över. Men det har ju varit väldigt svårt. Det är en av de stora politiska.
Det har också varit svårt för de finländska parlamentarikerna.
Ja, det kan vara så. Jag kan inte svara på det, men så är det.
Det är en svår fråga.
Det är en svår fråga. Och den och jordbrukspolitiken, det är de två som det där är verkligt viktiga nu för vår framtid.
Och vi alla måste äta tre gånger varje dag. Så att vi har ju alla också ett ansvar i det. Att vi ser över att vi inte äter åtminstone utrotningshotade fiskar. De finns ju på restauranger här i Finland.
Också. Jo, visst finns det. Hur mycket som helst man får vad man vill. Nu för tiden är det väl kanske det som är problemet. Tack båda två för att ni kom hit. Och jag hoppas det inte blir allt för nattsvart det här. Och det där, åtminstone så kan man ju börja med att låta bli städa upp i sin trädgård om man har en sådan. En ny debatt blir det på måndag. Då är det de äldres råd, om jag inte kommer fel ihåg, som sammanträder här. Och Marina von Weissenberg och Riikka Suominen önskar er ett trevligt veckoslut. Tack för mig.